Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Man, de måste ju kolla bilar som har cirkulerat där då ju.
Mm. Det var därför jag försökte liksom bena ut med dig att hitta liksom en mer exakt tidpunkt för var hon kan ha försvunnit, för då blir det väldigt intressant om vem som mötte vilken bil och åt vilket håll. Men som du sa, man kan ju åka åt båda hållen sådär, men...
Ja, du är helt inne på rätt spår här liksom. Och det är ju inte de två bilarna jag skulle vilja haft tag i. De som har, ja, vistas i de bilarna, om det är en eller flera, ja, det vet jag inte, va. Saben vet jag att det var en, men den andra, den vet jag inte vad det var. Jag skulle jättegärna vilja ha tag i den bilen. Vilken bil var det?
Ja, men de är säkert inte skyldiga båda två, som om någon av de personerna liksom lyssnar på det här, så kan de ju kontakta och berätta vad den andra upplevde.
Och jag har försökt så många gånger liksom, och försökt få polisen att ta reda på vilken, vad var det för någon bil? Och vem var det som satt i Saab? Men det har man aldrig velat. Man har aldrig velat ta reda på det, för man hade ju redan tagit den som man tyckte var, skulle fällas för det ju.
En impulsiv gärningsman som tar upp någon som lyftar och mördar utan ett tydligt motiv är svår att finna. Speciellt om man inte ens vet att han existerar. Men kanske borde Kristianstadspolisen åtminstone ha tittat närmare på den möjligheten. För är det verkligen bara i filmerna som en ung flicka stiger in i fel bil? Ett scenario som passar bra in på Pernillas plötsliga försvinnande. En sak som jag noterade i förundersökningsprotokollet var att när Pernilla försvann, så var den absolut första reaktionen hos flera av de vittnen som förhördes att Pernilla kanske kunde ha lyftat med någon. Kanske lyftade hon med föraren till den vita Volvon med extra ljus i spoilern ned till. En Volvo som Pauls grannar beskrev som en 740. Den såg sakta in och vända på vägen vid Paul och Pernillas hus. Cirka 5 minuter senare lämnar den uppfarten i ganska hög hastighet i riktning mot Träne. Kanske så skedde allt det här efter att Paul hade åkt iväg i sin bil 18.20, efter att Mats och Inge varit vid huset. Att Pernilla först gick upp på vägen som leder upp bakom deras hus och sedan kom tillbaks efter en stund. Men då fanns ingen kvar i närheten av huset och Paul hade låst dörren. Eller så försvann hon direkt i samband med att hon lämnade huset, och då kanske hon lyftade med mannen med den tjeckiska hockeyfrillan i den röda Saaben. Under en hypnos så berättar Paul samma historia som när han anmälde Pernilla försvunnen. Men under hypnosen så minns han också en extra detalj, just med mannen med Saaben.
Men den här symbolen du såg då, var var den, eller liksom, kommer du ihåg, eller var hur?
Jag kommer ihåg att det var en delfin. Det kommer jag ihåg att jag sa i, och det var som ett typ som ett klistermärke som satt på bilen.
Men du vet inte var på bilen?
Nej, det
kommer
inte. Men ren spontant, med tanke på att jag vet att jag gick ner där till bilen och bilen var uppbackad. Va? Antingen måste man ha suttit i likfånget. Antingen skulle man ha suttit på kofferten, med tanke på att det var väldigt, väldigt, väldigt mörkt. Va? Så är det egentligen uteslätt att det kan inte ha suttit på kofferten. Han hade ju billampan tänd inne, va?
Ja, sitter på bakrutan då, eller?
Ja.
Du lyssnar på podcasten Motiv och I skuggan av skuld. En dokumentärserie i 6 delar av och med mig, Alexander Mork. Del 6. Ödesdigra misstag.
Sen går det givetvis en annan tes, för det blir många saker. Det kommer väldigt intressant med tanke på att den tesen som du har är också väldigt troligt, med tanke på att vid fyndplatsen där säger ju folk att man har bland annat sett en van, men man har aldrig sökt upp vilken vanen var, vem som äger vanen. Den har kört i det området där man hittade henne.
Under våra samtal så kommer Paul och jag flera gånger in på Pernillas kompis Caroline. De växte upp tillsammans i Vanskiva nära Hässleholm. När Pernilla försvann så ringde Paul till Caroline sent på natten, då Paul tänkte att Pernilla kanske hade åkt till Caroline. Och jag tror att det är precis vad Pernilla gjorde. Hon hade egentligen bara 2 adresser som hon kunde ta sig till den här kvällen. Hem till sina föräldrar eller hem till Caroline. Kanske åkte hon hem till sina föräldrar. Men Pernilla hade också hört av sin närhet till Caroline om att de behövde prata när Paul inte var med. Oavsett om Pernilla hade skrivit ett brev eller inte, så hintade Pernilla flera gånger för Caroline att hon hade något som hon ville berätta för henne när de var ensamma. Men vad kan det ha varit som Pernilla ville tala med Caroline om? Enligt flera vittnesmål hade Pernilla nyligen berättat att hon var gravid, men hon hade inte berättat det för sina föräldrar, och enligt Paul ville inte Pernilla att han skulle berätta det för dem. Pernilla uppger samtidigt till väninnor att hon ville lämna Paul, men nu, när hon var gravid, så kanske hon skulle bli tvungen att gifta sig med Paul. Vem pratar man med om alla de här tankarna? Är det inte till sin bästis man åker?
Jag har inte fått se obduktionsprotokollen, den var liksom sekretessbelagd för mig. Jag fick liksom rättsläkarens utlåtande. Där står det egentligen bara att hon har blivit knivhuggen upprepade gånger. Men det var inga liksom tecken på att Pernilla hade blivit våldtagen eller misshandlad eller något sånt i...
Nej.
Utöver knivhuggen, så att säga.
Nej. Det fanns inga tecken liksom på det, va? Därmed så säger man ju så här att kläderna sitter liksom så att man säger att asade. Alltså att man har asat, släpat henne.
Pernillas kropp hade lämnat sitt skogsparti i närheten av Vinslöv, och i den omedelbara närheten hade flera andra mordoffer återfunnits under 1980- och 90-tal. Helene Nilsson i Hörby, Janneke Ekblad i närheten av Hässleholm, Marie Jonsson och Karina Jönsson i Kristianstad. Och en person som har arbetat på brottsplatsen på flera av de morden är kriminaltekniker Tony Andersson.
Ta till exempel hon där ute i Olofsberga. Hon försvann ju då strax innan jul, va? Ja. Den 18 december.
18 december, ja.
Men det var en fredag. Det kommer jag så väl ihåg. Jag var själv där på teckningsråten. Jag är en till som heter Börje Englesson. Det var 2 eller 3 då som hade semester där. Va? Så ringer vaktaren till mig och säger att vi har ett jävla konstigt försvinnande där ute i Olofsberga.
Det försvinnande som Tony Andersson nämner rör mordet på Karina Jönsson i Fjälkinge. Samma Fjälkinge som Pernillas föräldrar bodde i 1991. Bengt Karlsson erkände mordet för kriminalinspektör Monica Olhed efter att man hade hittat Karinas kropp i en snödriva som börjat smälta. Mordet på Karina Jönsson begick samma datum som Pernilla försvann, fast 5 år senare, den 18 december 1996. Pernillas kropp hade ett dolt sväl och täckts med granris, Och det var något med det som fick mig att reagera. Kriminaltekniker Tony Andersson hade nämligen under vår intervju vittnat om att Bengt Karlsson hade dolt Marie Jonssons kropp under granris i samband med mordet i Kristianstad under hösten 1995.
Man gick ju tillbaka sen natten efter och flyttade henne, va? Och täckte henne, så att säga, bättre om jag uttrycker mig så, va? Det han hade täckt henne med strålna där, va, som var ganska långa, de flesta där väckte från han hade skurat av. De låg ju väldigt, så att säga, parallellt, va? Det var liksom inte gjort i en hast, utan det hade han gjort omsorgsfullt, om jag uttrycker mig så, va?
Var det bra cykeln då när du flyttade?
Eller jag kan inte säga exakt.
Men du sa att du täckte över henne. Hur gjorde du när du täckte över henne? Och var fick du tag i grenarna? Var du långt bort och hämtade dem i skogen där, eller?
Nej, som jag måste ta det mesta runt omkring.
Hur gjorde du när du täckte över henne?
Ja, vad fan gjorde jag? Jag tog på stora små grenar och kvistar.
Och hur lade du grenarna över den här kvistan?
Till har jag lite sådär. Man kommer ihåg det.
Hur flyttade du henne? Hur bar du henne?
Jag tror inte jag bar henne direkt. Halvbar.
Halvbar?
Ja.
Hur gör man då?
Jag lyfter i överkroppen så att det blir mer typ som släpar nästan.
Om du lyfter den i överkroppen?
Mm. Att jag har mina armbullar alldeles för mot bröstet. Så har jag för mig.
Så släpar du henne?
Ja, typ släpar jag. Släp egentligen bära.
Men släpar henne blev inte... Hade du knäppt upp byxorna innan? Tappade hon inte kläderna då? Hade hon inga skor på fötterna?
Hon hade skor på fötterna för mig, som jag kommer ihåg.
Var de kvar när du släpade henne så?
Ja, det vill jag minnas för.
Paula är 1,70 lång och Pernilla var cirka 1,62 lång. Under alla sina försök till erkännanden så uppger Paul att när han bar, asade eller släpade Pernilla från huset till bilen och sedan från bilen och 7 meter in i skogen, så hade hon hela tiden ansiktet uppåt när han släpade henne. Men enligt rättsläkaren så har mördaren släpat Pernilla med ansiktet nedåt mot marken. En fruktansvärd iskall och brutal hantering av Pernilla. Får jag fråga, jobbade du som kriminaltekniker när hon Pernilla Johansson blev mördad?
Ja, Pernilla Johansson, det var ju den som mördade, var ju, vad heter han nu, Paul Bollmördare. Jannismannen,
va? Ja. Fast väl inga bevis mot honom? Vet du varför jag ska säga det, Tony?
Ja.
Det är för att Pernilla...
Ja.
Vet du vad hon hade jobbat någonstans innan hon försvann? Hon har jobbat som djurskötare på en gård.
Ja. Det finns en del andra grejer mot att den klart som är, va? Det vet du lika bra som jag, va? Kanske.
Vadå att...
Ja, jag ska inte säga för mycket för att rota i det, Anton, jag vet inte. Men...
Under vårt samtal om Pernilla så minns kriminaltekniker Tony Andersson en historia som han har hört om Bengt Karlsson, som polisen aldrig har fått någon klarhet i om det är påhittat eller en verklig händelse. Men det utspelade sig i ett område som kriminalinspektör Monica Olhed under förhören med Bengt Karlsson fick anledning att tro var lite speciell för honom. Då Bengt Karlsson beskrev flera olika övergrepp som skulle ha utspelat sig i ett friluftsområde i närheten av Önnestad under tidigt 1980-tal.
Det var ju kvinnan som var ute och gick med en barnvagn och talade om det. Och det var där på Bockebodavägen. Och då blev hon omkörd där av en bilist, va? Men hon var väldigt nära sin bostad, så hon vek in på tomten där, tog ut sitt lilla barn, tog det i famnen och gick upp i huset. Och om jag inte har fel för mig så la hon ungen på köksgolvet, det var en liten bebis, va? så knackade på dörren, va?
Mm.
Ute dörren. Och då är det en man där som kommer och frågar efter vatten. För hans bil, den kokte, sa han, va? Och, jo, det kan jag väl fixa. Så hon går fram vid diskbänken här och skriar han vatten. Och då kommer han bakifrån där.
Jag har ju minnet, det är från 82, 83, 83 vill jag minnas. Det är exakt, va? Det är som jag ska skriva ner på labbs igen.
Jaha, det är inte ni att prata om.
Ja, jag kan väl säga, jag har sagt det här för mig. Vet du, vi har inte snackat så mycket om, men det var någon... Började jag bonde till 83, att han var uppe i Bokeboda. Ett hus. Så jag minns, men jag kan inte minnas detaljer exakt, så det var... Man kör, om du kommer från Hässleholm,
ja.
Så kör du upp den här, tror jag, stod bort i gamla vägen. Det är ju den långa vägen på Fungby.
Är det där vid Önnestad någonstans?
Ja, innan Önnestad är det.
Ja.
Och det är ju så också som du sa, att vi är fredsmarver.
Mm.
Den vägen. Mm. Som jag hade 100% minne med det. Som kör vänster mot den statliga.
Mm.
Du vet, framåt vägen delas här där och sen bara.
Mm.
Och det är... Då är det några kilometer, bara kilometer kan säga avstånd. Så är det ett hus på höger sida.
Efterdelningen?
Ja, alltså ett antal kilometer.
Ja.
Eller några kilometer. Som jag minns så... Om jag påfrågade jag skulle bara inte vad fan det var någonting sånt. Det var en... Tjej, kvinna, när jag satt där på en av vad jag var där. Mm. Det var ju en fan år, 83 sommar.
Mm.
Och jag sa att hon var ensam och då var jag bara liksom på henne. Sen körde jag liksom som genomförande våldtäkterna så fanns det barn med inte.
Under förhören med Monica Olhed så framträder egenskaper som påminner om ett nästintill fotografiskt minne. Bengt Karlsson kan med lätthet beskriva vägen till nästan vilken stad som helst i hela Sverige och även beskriva hur det ser ut där. Precis på det sätt som han beskrev Bassköpsvägen som passerar förbi Paul och Pernillas hus, även om det var i en annan tid.
Det var väl liksom när jag började med det programmet som jag håller på med nu, Mordet på Pernilla Johansson.
Ja.
Så då fick jag reda på att Pernilla var, hon arbetar som djurskötare. Och Bengt Karlsson är djurskötare. Och Pernilla är uppvuxen på Vanskiva gård. Och du hade gått i samma skola som henne, eller hur?
Mm. Hon är 2 år äldre än mig. Jag kommer ihåg henne, hon bodde på Vanskivagården under sin uppväxttid, i alla fall fram till hon gick i, ja det måste ju varit i sexan eller något sånt.
Hur långt bort ligger din farmors stuga från Vanskivagård och ägde de det?
Det ligger supernära.
Men jag tänker så här, för att vad jag får höra om den här gården är liksom att de typ hade 300 nötkreatur och ganska
absolut,
stor.
Absolut, den är enorm. Den är, det har alltid varit kogård om man säger.
Ja.
Sen jag var liten har det bara varit ko och mjölk där. Och stora betesmarker.
Mm.
I Kristianstad så har man ju säkert koll på Vanskiva gård. Och även om du ska köra till Helsingborg från Kristianstad. Idag går ju vägarna annorlunda, men du passerar ju trafikplats Vanskiva när du kör igenom från Kristianstad till mot Halmstad eller Helsingborg. Så ligger det ju, svänger av, du kör ju över deras marker liksom.
Under den polisutredning som bedrivs mot Ulf Olsson under 2004 och 2005 så aktualiseras mordet på Jannica Ekblad först i samband med att man finner blod från henne i den stuga som Ulf Olsson bodde i 1989.
Vad sa du? Kände Ulf och Bengt varandra? Var de medvetna om varandra?
Nej, men Ulf och grisen kände varandra. För grisen var
ibland på de här festerna som Henrik anordnade, som liksom Ulf hade homosexuella kontakter och bokade. Ulf Olsson har till och med målat av grisen i ett förhör, fast det finns inte kvar. Jag har frågat polisen, men den teckningen har de gjort sig av med uppenbarligen. Den finns inte i slasken.
Nej. Men sen är det ju intressant. Varför vet inte polisen om att grisen och Ulf inte är samma person? Om hon, Angeline, säger att det inte är samma person.
Enligt Jannikas väninna Angelie skulle Jannika besöka en kund vid öknamnet Grisen samma kväll som hon blev mördad. Angelie berättar också att hon har blivit utsatt för ett mordförsök 4 dagar efter sitt förhör hos polisen av en man med stora grova händer som varnade henne för att tala om Jannika. Hon tror att mannen som attackerade henne heter Bengt. Angelie är rädd efter mordförsöket och hon vill inte polisanmäla händelsen. Det finns vittnesmål och andra sammanträffanden som gör att jag tycker att man bör utreda möjligheten att det kan ha funnits flera gärningsmän som har samarbetat. I flera vittnesförhör i olika mordutredningar så dyker beskrivningen av en man med sandrefärgat hår upp. Och jag vet inte hur ofta jag själv skulle svara just sandrefärgat hår för att beskriva någon. Och det ger mig en känsla av att det är något som är speciellt med hårfärgen. Att beskrivningen är ganska exakt. Jannikas väninna Angelie beskriver deras gemensamma kund, sexköparen Grisen, som hon tycker ser äcklig ut. Han är cirka 1,75 lång, har bruna tänder som upplevs som halva och han har en underlig frisyr med en överkammad flint och håret beskrivs som sandrefärgat. Samma dag som Jannika Ekblad mördas så ser ett annat vittne Jannika bli grovt misshandlad av en man i närheten av en vit Volvo, förmodligen en 245, och mannen har sandrefärgat hår. 1991, när Pernilla försvinner 2 år senare, så ser Paul Volmer en man med sandrefärgad hockeyfrilla i en röd Saab. Och även fast han bara hinner se mannen några ögonblick på avstånd, så registrerar Paul också en något speciell frisyr. Men det verkar också som att det är 2 olika personer med sandrefärgat hår som beskrivs. En lång och en lite kortare och tjockare. Kanske har de båda sandrefärgat hår. Och kanske så är det 2 personer som känner varandra mycket väl.
De blandar ihop Bengt och Grisen med någon socialarbetare och tror att Grisen är en och samma person. Och den de förhör heter ju inte Bengt. Det är lite underligt att ingen ens reagerar över det.
För mig är ju Grisen en av de väsentligaste personerna i hela storyn. Alltså, ja, och Bengt såklart. Men Grisen måste ju sitta på någonting eftersom det är nästan bekräftat att det är Grisen och någon annan som hämtar Jannika, eller hur?
Ja.
Så då tänker jag ju att Grisen måste ju veta vem den här personen han kommer att hämta henne med.
Ja.
Och det finns ju ingen annan än honom som vet. Han måste ju veta var de tar henne, vad som händer henne.
Hon ska ju hem till honom.
Ja, och då är det ju förmodligen här ute då.
Efter att ha talat med den lyssnare som funnit Grisens stuga så blir en sak nu helt kristallklar. I en artikel från 1998 så står det tydligt att åklagare Christer Ström säger att Jannikas väninna har pekat ut stugan i Vanskiva i närheten av Hässleholm. Att det var i den stugan som hon och Jannika besökte Grisen. Polisen förhör därför den 46-åriga man från Helsingborg som bodde där under 1989. Och den mannen bör då vara den man som Angelie har benämnt som Grisen.
För mig är det jättesvårt att ta in att inte han är mer väsentlig i polisens utredning. Jag fattar inte det riktigt. Om alla bekräftar att den här Grisen, men det är för att de har blandat ihop honom då helt enkelt skulle det kunna vara. Men så klumpigt kan det inte vara. Alltså, det kan inte vara så klumpigt om man gör en sån mordutredning som är en av de största, att man missar den här karaktären och tror att det är en Bengt i vissa fall och Ulf i vissa fall. Alltså, det är bara superdåligt.
Ja, det får ju mig att tro att man har gjort det medvetet, för det är så dåligt. Det går liksom inte att misslyckas med det nästan.
Nej.
Jag berättar väl det för dig, att man inte kan kolla bilar före 1994 om man inte har ett registreringsnummer.
Nej.
Så liksom, jag har ju kollat bilar på personnummer och sånt, men allting innan 94, då krävs det liksom ett registreringsnummer för att få reda på vem den var registrerad på.
Jag hittade inga misstänkta bilar på honom då, med, eftersom jag inte kunde gå tillbaka till 1994, men jag bad också...
Varför skulle Jannikas väninna Angelie plötsligt komma på att det egentligen var en annan stuga som de har besökt tillsammans? När hon blir tillfrågad igen 6 år senare i samband med polisutredningen mot Ulf Olsson 2004. Varför skulle Angelie i efterhand ändra sitt vittnesmål? Kan det bero på att polisen har DNA-bevis mot Ulf Olsson och därför påpekar för Angelie att hon nog kanske måste ha tagit fel 1998? För det som inte går ihop med Angelis vittnesmål är att man i juli 2004 finner blod i Ulf Olssons stuga när Angelie säger att Jannika ska ha besökt grisens stuga samma kväll som hon mördades. Det är därför osannolikt att det skulle finnas något blod från Jannika Ekblad i Ulf Olssons stuga. Och ändå så har man hittat blod där. För att få klarhet har jag försökt få tillgång till den vallning som polisen gör med Angelie 2004. Men vallningen har belagts med sekretess och allmänheten får därför inte ta del av den.
Du lägger upp ett åtal mot en person och säger att ja, men han har begått mordet på Helene Nilsson för det finns spermier där. Ja, men det räcker inte. Vi måste ha mer bevis än det för att kunna fälla honom. Mm. Eller hur? Mm. Okej? Okay? Så under loppet av från 1 juni från 28 maj till 7 juli så uppstår 3 olika bevis. Mm. Samtal rings in, men ni hittar inte dem. Förs aldrig upp till er i gruppen som någon utredning runt omkring det. Så ni vet inte om de här samtalen förrän i september får ni reda dem. Så, okay? Så det är död information, den vet ni inte om överhuvudtaget.
Vad menar du nu?
När du berättar historien nu så låter det som att ni visste att han hade ringt in när han blev arresterad. Men det visste ni ju inte. Liksom, alla de bevisen hittas, simkortet hittas den 26 augusti och analyseras den 13 september 2004.
Men nu det kan jag förklara. Det vet jag hur det gick till. Först och främst, om vi tar simkortet så tar vi blodet sen. Eller vi kan ta blodet först. För...
I Paul Wolmers fall blir det faktum att han har erkänt mordet under förhör omöjligt för nämndemän och domare att bortse från under rättegången. Varför skulle Paul erkänna om han inte är skyldig? Och även i Ulf Olssons fall är det ett falskt bevis som fäller avgörandet.
Så får Per-Åke, våran chef, Per-Åke Åkesson, alltså han som inte lever längre. Jag kallar honom för Pelle nu för att inte blanda ihop honom. Men vi kallar honom för Pelle. Då får Pelle information om, det kanske var Per-Åke Åkesson som ringde honom. Och talar om att han hade blivit uppringd av en person, han sa inte Ulf, han sa ju en man då, som hade sagt att det var han tog dem båda och så här.
Den 26 augusti 2004 klockan 15.55 utförs den sista och avgörande husrannsakan i Ulf Olssons bostad i Vimmerby. Ett protokoll över beslagen upprättas av en Gunnar Karlsson som dock glömmer att signera protokollet. Och det är en sån där sak som får honom att stanna upp lite och fundera över hur det kommer sig att ett så viktigt protokoll inte är signerat. Och dessutom så är de befattningshavare som är på plats och utför husrannsakan i Ulf Olssons bostad just den här dagen inte vilka som helst. Kriminalkommissarie Per-Åke Åkesson, kriminalinspektör Lars Lindqvist, kommissarie B. Jonsson med flera är närvarande i Ulf Olssons lilla bostad. Under husrannsakan den här dagen, den 26 augusti 2004, så sker något magiskt.
Jag vill minnas att Per-Åke, eller Pelle fick den här informationen. Och sen åker jag ner och förhör Per-Åke Åkesson och då berättar han de här uppgifterna.
Och det sker i september 2004.
Är det då jag håller förhöret? När hittar man simkortet? När hittar man simkortet? Det var i...
26 augusti.
Okej, okay, då var det precis tvärtom vad jag trodde. För då var det så här. Vi hade inte informationen om det här Per-Åke Åkesson hade varit med om. Förrän simkortet hittades.
Nej, precis. Så ingen visste ju om det. Ingen visste ju om det först i september 2004.
Nej, men Ulf Olsson.
Jag har ju kollat alla förhör som du håller med Ulf Olsson. Inget förhör så pratar ni om det telefonsamtalet. Det tas aldrig upp.
Nej, men då har kanske Göran gjort det då.
Ja, men det står inte i protokollet så att det går inte att läsa.
Ja, men det måste, det är självklart att vi har tagit upp det. Det
nej, men ni visste någon ju inte om det då. Ja, ja, för att om någon ställer en fråga i de förhören, om de telefonsamtalen, så röjer de sig själva. För ni får inte reda på det förrän i september. Det är då analyserar och, och du förhör Per-Åke Åkesson. Det är 3 månader efter Ulf Olsson har blivit häktad.
Ja, men det är väl då vi får vetskap om det här. För grejen är att när simkortet väl hittades, då fick vi ju se att samtalet hade rings. Och det var då vi kontaktade Per-Åke Åkesson. Och jag får inte kanske...
Ett simkort i form av ett 250 kronors kontantkort återfinns i en bröstficka på en av Ulf Olssons jackor. Och på ett litet köksbord finner polisen 2 stycken Nokia-mobiltelefoner. Några veckor senare, den 16 september 2004, när analysen av det beslagtagna simkortet och mobiltelefonerna är klara, så upptäcker polisen att de 4 samtal som har registrerats på simkortet har ringts till den pensionerade kriminalkommissarien Per-Åke Åkesson, alltså till fel Per-Åke Åkesson. Med hjälp av det nya beviset i form av simkortet så kan den riktiga kriminalkommissarie Per-Åke Åkesson och förundersökningsledare, chefsåklagare Per Andersson nu knyta Ulf Olsson till alla andra brev och samtal med erkännanden som mottagits genom åren och därmed också till båda morden. Eftersom att den som har ringt in och erkänt samt skrivit breven till polisen hela tiden sagt Helen och Jannica, jag tog dem båda. En beviskedja uppenbarar sig. De olika tekniska bevisen samverkar nu med varandra. Fallet är löst. Ulf Olsson döms till livstidsfängelse för mordet på Helen Nilsson och Jannica Ekblad. Men det är inte det som är magiskt. Utan det är när man skärskådar protokollet över beslagen av mobiltelefonen och simkortet den 26 augusti som den verkliga magin uppstår.
Ja, men du får ju förklara för mig, hur kan det komma sig att man gör 6 husrannsakningar i hans lägenhet utan att beslagta en telefon och sen plötsligt den 26 augusti så beslagtar man en telefon?
I Ulf Olssons lägenhet?
Ja.
6 stycken husrannsakningar.
Ja. Varför hittade man aldrig?
De husrannsakningar som gjordes, den första husrannsakan, nu är min fråga här för jag vet inte exakt. Jag vet att piketen hämtade honom, var det från Kalmar eller var kom de ifrån när de grep honom? Jag tror nästan det. Har de skrivit en personell husrannsakan på det? Är det reella eller personella husrannsakningar du pratar om nu?
Ja, det är beslagtagna, liksom, en lista på beslagen. Liksom.
Ja, är det första husrannsakan?
Ja, det är flera olika...
Kristianstadspolisens trolleritrick finns kvar än idag då det har dokumenterats på sidan 874 och 890 i förundersökningsprotokollet. Polisen finner inga mobiltelefoner under den första husrannsakan som genomförs hemma hos Ulf Olsson den 24 juni. När polisen 5 dagar senare, den 29 juni 2004, genomför sin andra husrannsakan i Ulf Olssons bostad så dokumenterar de och beslagtar en almanacka och en dagbok märkt 2004 som ligger på Ulf Olssons köksbord. Kristianstadspolisen ska sedan under juli månad komma att söka igenom lägenheten 2 gånger till, men inte heller under dessa 2 husrannsakan registreras några mobiltelefoner på köksbordet.
Jag vet inte hur många det var. Och då tittade du, om de gör en husrannsakan först så hittar de en massa grejer och tar det. Visst, jag kan hålla med om 6 husrannsakningar är mycket. För det var ju en jättestor lägenhet. Men är det i lägenheten allting? Eller är det någon av dem som är i ett källarförråd? Någon som är i ett vindsförråd?
Allting i hans lägenhet. Hans jacka hänger där hela tiden. Man beslagtar allt från CD-ROM-skivor till datadisketter till liksom sådär. Men sen så helt plötsligt den 26 augusti så hittar man också en telefon och ett simkort.
Ja, det är, men de... Du har hela förundersökningen.
När den sista husrannsakan genomförs den 26 augusti 2004 är supersnuten kriminalkommissarie Per-Åke Åkesson och hans team på plats. Och de som ska ha knäckt gåtan och lyckats finna bevis mot Ulf Olsson genom hårt och genialiskt arbete finner direkt 2 mobiltelefoner på köksbordet och ett simkort i en bröstficka.
Ja, men simkortet hittas likförbaskat i jackan som tillhör Ulf Olsson och fanns i Ulf Olssons bostad.
Nej, men jag bara säger konstigt att man då söker så dåligt liksom under hela juni och juli månad, ja, att man aldrig hittar så... simkortet gör och ser det... plötsligt så bara,
gör man det en gång, en person som gör, man är och gör husrannsakan, så är det en polis som går igenom jackan, han känner igenom det, nej jag känner ingenting liksom, okej, okej. Sen gör man kanske förnyade husrannsakningar, ja då är det någon annan som är lite mer noggrann som upptäcker det. Det kan vara sin förklaring. Det är min teori.
Men varför man beslagtar en telefon och ett simkort 2 månader efter den misstänkta
i häkt? Ja, men vänta lite. Det där lilla simkortet, det är så litet simkort. Du vet
ja, men lite. Telefonen då? Varför tog man inte telefonen vid första husrannsakan?
Det här simkortet, jag var inte den som hittade. Jag vet på att det hittades senare i hans jacka. Det kan ju ha faktiskt, det var ju någon inneficka, var det inte det? Är någon bröstficka eller någonting? Det är som lite tjockare.
Ja, bröstfickan på jackan. Så.
Jacka. Att man inte har sett det helt enkelt, om man bara känt av så här, du vet. Jag vet inte hur.
Men är det verkligen rimligt att Per-Åke Åkessons kollegor Rune Jonsson, Bodil Andetun, Bo Svensson, Börje Ingelsson, Karin Hansson eller Bobby Boderosa helt ska ha missat att beslagta 2 mobiltelefoner på köksbordet under de 4 husrannsakan som de genomfört sedan tidigare hemma hos Ulf Olsson? För om alla andra poliser inte har slarvat och missat att det hela tiden låg 2 mobiltelefoner på Ulf Olssons köksbord, så ser det ut som att 2 nya objekt plötsligt trollas fram och på ett magiskt sätt landar på Ulf Olssons köksbord en kort tid innan den 26 augusti 2004. Och då har Ulf Olsson suttit häktad, avskild från verkligheten i nästan 2 månader.
Men jag håller fullständigt med om vissa saker. Det finns oklarheter. Det kommer jag aldrig att sticka under stol med. Det finns många frågetecken. Det gör det.
Mm.
Men jag anser inte som du att allting är planterat, allting är fel och så vidare. Det köper inte jag.
Mm. Mm.
Men från...
Nej, jag har inte trott att du ska göra det, ärligt talat, så att jag är helt förstår det liksom. Så där, jag har bara känt ett ansvar att berätta för dig vad jag har kommit fram till och hur jag kommer att berätta det, så att du vet om det, för det vill jag att du ska veta. Men även om du tror på mig.
Jag funderar fortfarande på att du vill lämna den här till polisen för att man ska få liksom ett försprång.
Om det är så sen att något av det jag säger går att bevisa, så kommer det ju vara så, och då har du ändå fått veta det i tid, tycker jag. Så känner jag.
Jo, men det beror ju på hur du lägger fram det. Liksom.
Mm.
Om du lägger fram det som att polisen har planterat bevisning och polisen har gjort det och det. Nej. Det är klart att det blir... Nej. Och det här med simkortet, det köper jag inte alls det du säger. För det tror jag inte att någon förare av den här röda saven skulle ha planterat in där i den fickan. Nix, det tror jag inte på. Ta sig till Ulfs bostad i Vimmerby. Ta sig in i en lägenhet som förmodligen med största sannolikhet är avspärrad. Ta sig in där och plantera in ett simkort.
Om Per-Åke Åkesson hade varit inblandad i att plantera bevis mot Ulf Olsson, varför skulle han då närvara under husrannsakan den dagen som de finner 2 mobiltelefoner och ett simkort? Det vore ett på tok för klumpigt agerande att synas i protokollet, och sådana misstag skulle aldrig en polis med hans erfarenhet begå. Per-Åke Åkessons närvaro under husrannsakan hade nog istället den funktionen att när man väl fann mobiltelefonerna och simkortet i Ulf Olssons lägenhet, så skulle ingen komma att ifrågasätta fyndens äkthet. Chefen var ju där, han var med på plats. Men kanske blev han ditlurad. Kanske var det någon annan som var där den dagen, men som inte har sitt namn med på protokollet, utan istället är en av dem som benämns som med flera. Någon som var där och då, under husrannsakan och fortfarande där i livet, kanske minns vilka som var där. Det skulle i så fall vara mycket viktig information för polisen. Det är nämligen inte alls orimligt att anta att den som har placerat mobiltelefonen och simkortet i Ulf Olssons lägenhet är högst delaktig i både mordet på Helene Nilsson och Jannike Ekblad. Och att bevismaterialen har planterats där för att något annat inte får uppdagas.
Nej, men det finns saker, det här med bilolyckan, det, alltså visst.
Jag tänker, kan jag få berätta?
Ja, gör det så kan vi.
Efter att vi hade talat så ställdes jag inför dilemmat att Jannike Ekblad. Det fanns ingenting som pekade på att Ulf Olsson hade dödat Jannike Ekblad. Alltså var jag än tittade så hittade jag inte Ulf någonstans. Och det som blev ett jättestort problem då för mig var att det här är ju ett indiciemål där det är tre olika tekniska bevis som har fällt en människa bortom rimligt tvivel. Men ett av de här indicierna verkade vara felaktigt. Alltså det verkade verkligen som att bevisen mot Ulf Olsson i förhållande till Jannike Ekblad var felaktigt. Det som slog mig då var att de andra också kunde vara felaktiga eftersom de hörde ihop och hade använt sitt åtal som hörde ihop. Så jag började tvivla på om Ulf Olsson någonsin hade mördat Helene Nilsson om han inte hade mördat Jannike Ekblad.
I tanken på att någon kan ha velat sätta dit Ulf Olsson för morden, fortfarande helt verklighetsfrämmande. Kom då ihåg att det här är inte några vilda teorier, utan information som dokumenterats i polisens egna protokoll. Och innebörden av det som står där går inte nog att understryka. Om detta protokoll över beslagen av mobiltelefoner och simkort är falskt, vilka andra bevis i polisutredningen kan då ha manipulerats? Hur kan vi verkligen vara säkra på att ingenting liknande har skett i samband med de andra tekniska bevisen, med det DNA som återfanns, med det blod från Jannike Ekblad som återfanns 2004 i den stuga som Ulf Olsson bodde i 1989. En stuga där grannen noterat att en grå Mercedes varit i närheten flera gånger i samband med utredningen 2004 när Ulf Olsson satt häktad.
Därför menar jag att Jannikas blod, den mängden som finns enligt teknikerna och de som har gjort brottsplatsundersökningen, så innebär att hon måste ha dödats i stugan, så mycket blod som det har funnits där. Och då har Jannika varit i stugan.
Var det att det finns inte så mycket blod i den stugan?
Jo, men har du inte pratat med teknikerna?
Där i faststugan, eller förstugan, vad du kallar det för. Där var ju badrummen alldeles intill också, va? Och där hade det varit vattenläckage i två tillfällen. Vintertid, va? Så att i hallen ute där vi hittade det här blodet på olika ställen, där hade stått vatten, förstår du, va? Så det här blodet, det kan mycket väl vara koncentrerat i en eller två ställen. Sen har det flutit ut, va?
Men alltså, hur mycket blod var det då? Alltså är det flera liter vi pratar om eller vad?
Nej, jag har ingen uppfattning om. Men du vet, blod, väldigt lite blod, va, om vi nu säger. Om vi nu säger att det skulle vara 10 centiliter. Det, när det flyter ut, det ser ut som en väldig mängd, va. Så är det ju alltid när det gäller blod, så det ser ut som mycket mer än vad det är, va.
Säger Tony där nu. Det är inte min minnesbild av hur det var då, utan då pratar man om att det var så pass mycket så att hon måste ha förblött i stugan. Då är det fel alltså. Mm.
Som jag sa tidigare, så liksom om det inte är Jannike Ekblad, så är det inte så troligt att någonting annat stämmer, om du förstår vad jag menar. Alltså jag har ju liksom letat efter en annan historia eftersom att den historien som finns idag inte stämmer. Vi pratade ju rätt mycket om blodet som fanns i från Jannike Ekblad i Ulf Olssons stuga, och när vi pratade intervjuer, alltså du, varje gång du beskrev det, så beskrev du det som väldigt mycket blod, som att Jannike hade förblött i farstun, och att det alltid sades på det sättet. Så jag tänkte så här, men fan, Tony Andersson säger ju en helt annan grej till mig, så hur kommer det sig att alla tror att det är mycket blod när Tony Andersson som hittade blodet säger att det är lite blod? Är du med? Jag bara, vad ska jag göra med den informationen?
Jag fattar.
Det går inte att bortse från att polis och åklagarmyndighet av någon anledning överdriver den mängd blod som man återfinner i Ulf Olssons stuga. En överdrift som är svår för nämndemän och domare att genomskåda och som jag tror påverkar deras omdöme. Eftersom att de får höra att Jannikas blod ska finnas där i så stora mängder så är det troligt att hon också dog där. Är det inte så man tänker när det presenteras så? Det är blod överallt, det har till och med svämmat in i köket, det är hennes. Det kan ju inte vara någon annan som har gjort det. Hade det påverkat domstolens beslut om åklagarmyndigheten istället hade berättat sanningen? Att man förvisso funnit blodspår, men att det kan röra sig om ett par centiliter torkat blod som lösts upp i samband med en vattenläcka och sedan flutit ut med vattnet och därför hamnat under listarna och på andra sidan tröskeln i köket.
Det protokollet från det blodfyndet finns inte någonstans i någon dom, i något förundersökningsprotokoll. Det står inte vilket datum som det hittades någonstans.
Min minnesbild är att jag hela tiden fick höra att det var blod i stugan och det var ganska mycket och det var uppland, alltså mycket, när jag säger mycket så menar jag att det här var uppblandat med vatten, precis som någon har försökt att torka bort det. Det var den beskrivningen jag fick det. Därför har man sett att det har
spilt
ut sig. Liksom. Det var den beskrivningen jag fick. Ja, det var väl teknikerna antagligen. Vi hade ju ofta möten med teknikerna hos dem. Det var Tony och vilka var det med? Det var...
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Sen har jag ju alltid ställt mig en fråga. Det står inskrivet i lagen som jag har förstått det, om inte jag har misstolkat det. Att en åklagare han ska lägga fram det som talar för den tilltalade och det som inte talar för honom.
När en åklagare presenterar ett åtal så ska det innehålla den sammantagna bevisningen så att rätten ska kunna avgöra om det ställt bortom rimligt tvivel att det har gått till på det sätt som åklagaren menar. Om åklagaren inte redovisar den sammantagna bevisningen så har hen inte fullgjort sin bevisbörda. Och i åtalen mot Paul Wollmer och Ulf Olsson så har åklagarmyndigheten i Kristianstad av någon anledning inte gjort det. De har inte låtit oss förhöra den sammantagna bevisningen. Det som pekar på att det finns fler gärningsmän. Det som pekar på att Paul Wollmer och Ulf Olsson är oskyldiga.
Det kan jag ju säga till Ori, absolut inte Kaj. Han talade inte någonting om vad som talade för mig.
Ja, alltså jag har ju varit med om precis samma sak i Ulf Olssons fall. Att åklagaren i den fallet också presenterar saker som de borde veta inte stämmer. Men som att de bara vill vinna åtalet och ja, döljer fakta liksom.
Ja, det är så man får andra. Så är det ju i detta fallet med. Och den största bovarna i hela detta jävla dramat, det är poliser. Okompetenta jävla poliser. Förlåt uttrycket, men det är det handlar om.
Jag har svårt att se det på något annat sätt. Sen är det ju så orättvist på något sätt att du drabbas av det faktum att om man ska säga så här, ja men vänta lite här nu, det här är ju fel. Det här erkännandet har liksom forcerats fram av polisen. Ja. Det innebär ju också per automatik att de måste utreda sig själva. Om du är åklagare Kaj Larsson så kanske det är lättare att sätta fast dig än att gå och säga, vet ni vad, hela den här poliskåren är korrupt. De har tvingat fram ett erkännande, ni måste utreda det. Jag tror att det är väldigt svårt för en åklagare att våga säga en sån sak överhuvudtaget.
Resultatet av deras agerande har blivit att åtalen har låtit mer övertygande i en domstol på bekostnad av sanningen. Och som en följd av det verkar två människor ha blivit oskyldigt dömda för mord. Utöver den tragedi som det har inneburit för dem och deras nära och kära så har heller inte offren och deras anhöriga fått någon förklaring till vad som hände en gång i tiden. Och det finns ännu en aspekt av agerandet som är hisnande att ens tänka på. I samband med att Kristianstads åklagarmyndighet dömer en oskyldig person för mordet på Pernilla så skickar de också en signal till ett samhälle som har levt i skräck av rädsla för att en seriemördare har gått lös. Men nu är han fångad. Han är bakom lås och bom och allt är över nu. Ni kan andas ut, ni kan känna er säkra igen. Och kanske så slutar föräldrar att skjutsa barnen till träningen. De börjar koppla av och släpper lite på säkerheten. Men vilken fruktansvärt hemsk lögn det var. För ingen kunde känna sig säker. Absolut ingen. För mördaren eller mördarna gick fria. Och vad händer om en gärningsman begår ett brott som någon annan åker dit för? Självförtroendet, självsäkerheten kanske kan öka markant när man inte ens blir misstänkt. Och tänk om det dessutom fanns fler än en gärningsman. Kanske blir de i så fall ännu järvare. Kanske återupprepar de det och mördar igen och ser till att någon annan blir misstänkt. Kanske har de redan gjort det tidigare och blivit bättre och bättre med åren.
Du får inte bli för ska man säga kränkt om jag ställer liksom frågor som är pressande, för att det är också för att kunna
Nej, men det blir jag inte
liksom på rätt sätt.
Det blir jag inte va. Mm. Det blir jag inte överhuvudtaget för att jag vet att jag inte har med det att göra va. Jag har gjort allt i min makt för att bevisa att jag inte är skyldig. Allt ifrån att göra en hypnos tills vända på varenda jävla sten som jag kan själv. Och det hade jag ju aldrig gjort om jag hade vetat att jag hade med skiten att göra. Va? Då hade jag ju bara avdunstat och jag har inte ens pratat med dig. Va? Bara sagt att nej, det där är överstökat. Släng dit på er helt enkelt. Samtidigt är det så på det sättet att jag ser min skyldighet. Jag är den enda i den här skiten. Alltså den som har tagit mest skada av detta, det är jag, Tadidas föräldrar, syskon, mina föräldrar va. Även min släkt. Och jag ser det enda man kan göra liksom detta, det är ju bara att försöka få upprättelse så långt man kan va. Sen om Sverige anser att det ska finnas en viss procent folk som ska vara oskyldigt dömda va. Ja. Då får det stå för dem, men då ska allmänheten veta det också.
Absolut, det är helt min inställning också. Därför tycker jag det är så viktigt att berätta historierna. För att För att ja, det är för allas bästa så att säga, allas säkerhet i framtiden och barnens framtid och allt.
Allt det här började för mig när jag skickade en lista till Monica Olhed efter att ha lyssnat på hennes förhör med den dömde mördaren Bengt Karlsson. Kanske skulle hon känna igen något från fallen på min lista. Och det gjorde hon. Morden på Jannica och Pernilla var redan lösta.
Det var ett mord i Hässleholm som jag skickade till dig också.
Hässleholm? Ja, men det var väl Jannica-mordet. Det var väl hon som hittade snaken.
Det var Jannica. Kanske det var, det kanske
ja,
var.
Det är ju Ulf Olsson som
mördade Linn. Ja, det var Ulf Olsson, just det. Ja. Mm. Mm. Och Pernilla som blev mördad i Kristianstad.
Det är uppklarat. Han har dömt för vilken, ja.
Men jag hade skickat fler fall till Monica Olhed som påminner om Bengt Karlssons tillvägagångssätt. För det fanns slående likheter mellan mordet på Pernilla Johansson, Helene Nilsson, Jannica Ekblad och flera andra kvinnomord som man aldrig fått någon klarhet i. Någon månad innan mordet på Jannica Ekblad så återfinns en 35-årig kvinna mördad längs vägrenen i Götlunda nära Skövde. Hon har kraftiga skador på huvudet och mordet har skett på en annan plats och kroppen har slängts i diket. En månad senare, i augusti, mördas Jannica Ekblad. Hon har stryps och lämnats naken in till en vägren. Och bara 5 veckor senare, i september 1989, så återfanns den 29-åriga Saba Karlsson mördad på ett liknande sätt i Delsjön i Göteborg. I ett område där det sedan tidigare hade varit flera ouppklarade brott.
Jag vet att jag skickade en lista till dig. Vi har pratat om ett par mord och så vidare. Men Saba Karlsson i Delsjön, hon blir våldtagen, hon blir strypt och hon blir slagen med trubbigt föremål. Det påminner väldigt mycket om Helene och Jannica. Mm. Men jag fattar aldrig varför inte det mordet inkluderas i kommunikationen med polisen. Men mycket pekar på att Bengt Karlsson skulle kunna vara inblandad, ja, i Saba Karlssons mord. Och nu har vi i så fall då Bengt Karlsson inblandad i Jannica eventuellt och Saba Karlsson.
Jag tror inte Bengt Karlsson är inblandad i Jannica-mordet.
Men i Saba Karlsson?
Nej, men alltså det tänkte vi också då ju. För jag kommer ihåg att framförallt Göran jobbade också en del med det här Saba. Men vi kom ju aldrig längre. Vi kunde liksom inte på något sätt koppla det till honom. Eller det fanns liksom ingenting att gå på då. Det kommer jag ihåg. Och jag tänker precis som du att när han tar livet av... det var Marie först och sen Karina. Då har han något tidigare såklart. Och det hade han ju. För han hade ju de här försöken i Halmstad. Och det kunde ju lika gärna blivit mord. För det var ju bara rent tur att de här överlevde. Framförallt hon i den här grönområdet där.
Mm.
Det var ju bara rent tur att hon överlevde.
1988 i Halmstad, det som han blev dömd för, den övergreppet när han knivhögg 19-årig kvinna 11 gånger. Ja, precis.
Det var bara rent tur att hon överlevde.
Nej, men för det finns en annan gemensam nämnare med Saba Karlsson, Carina Jönsson och Malin Olsson i Göteborg som
hittades,
16-åriga tjejen på kyrkogården.
Det kanske bara är en slump, men när man behöver använda den förklaringen så många gånger när man studerar kriminalfall så ökar misstänksamheten. Varför dyker slumpen upp så ofta? Kan det finnas en annan historia som kan ge en mer rationell förklaring och där vi inte behöver förlita oss på slumpen? Till slut blir det för många udda sammanträffanden som skaver. För utöver de sedan tidigare lösta morden på Pernilla Johansson, Helene Nilsson och Jannica Ekblad så dök det upp så många olösta kvinnomord i mina sökningar. Och det som var underligt med de andra morden var att de alla fortfarande var olösta. Har polisen över åren missat flera olika gärningsmän med nästan exakt samma tillvägagångssätt? Eller kunde det vara möjligt att det var en och samma person de hade missat hela tiden? Min sökning sträckte sig mellan 1980 och 1996. Och vi börjar från början. 1980, då 26-åriga Margareta Teresa Törlings döda kropp återfinns invirad i en matta i en rivningskåk i Malmö. Hon har svåra skador på huvudet och hennes trosor är sönderslitna. Margareta Teresa har mördats med sadistiska inslag efter att ha åkt iväg med en sexköpare som hon själv hade uppgett var en äcklig kund. 2 år senare, i januari 1982, återfinns Ann-Kristin på Söder i Stockholm. Hon hittas död i sin lägenhet med ett klänningsskärp runt halsen men med båda knäna i golvet. Under sommaren 1982 hittas 24-åriga Annika i Hägersten söder om Stockholm. Kroppen låg fullt påklädd i ett buskage några 100 meter från E4. Några månader senare i december återfinns 17-åriga Elisabeths nakna kropp på gränsen mellan Upplands Väsby och Sigtuna i ett buskage några 100 meter från E4. 2 år senare, 1984, så återfinns 27-åriga Katrina da Costas sönderskurna kropp i sopsäckar på 2 platser intill E4, på gränsen mellan Stockholm och Solna. I juni 1992 strypmördas 18-åriga Anna Jensen i Eskilstuna och återfinns i en skogsdunge. Och 22-åriga Helena Andersson i Mariestad försvinner för alltid. 1994 stryps den 16-åriga Malin Olsson till döds med ett skärp och lämnas på en kyrkogård i Göteborg. 1995 mördas en 30-årig kvinna i en tvättstuga i Örebro. I november 1996 huggs en 36-årig kvinna ihjäl i en tvättstuga på Docentgatan i Malmö. I november 1996 försvinner 16-åriga Malin Lindström efter en bussresa och återfinns 6 månader senare i ett skogsområde. Hon har blivit våldtagen och knivhuggen till döds. Flera av offren var prostituerade. Några hade återfunnits längs E4, några i vägrenen, några i en skogsdunge, några bredvid ett motionsspår och andra i tvättstugan. Ett föremål hade också placerats nära flera av kropparna. I Annikas fall en liten väska och i Elisabeths fall hennes vita BH som hade spänts upp i en träklyka. Bredvid Jannica Ekblads kropp hade djurfoder placerats ut. De flesta av offren har strypts eller blivit knivhuggna till döds. Skrämmande många av dem bär likheter med varandra och präglas av en brutalitet och sadism där gärningsmannen använt ett nästintill oöverträffat övervåld. Och morden hade också utförts på ett sätt som försvårade eller förhindrade att dödsorsaken kunde fastställas. Kropparna återfanns i olika tillstånd. Annika påklädd, Elisabeth naken, Katrin styckad, Jannica naken.
Ah. Och tvättstugan i Örebro?
Han kan ju ha varit i Örebro. Vi vet ju att han rörde sig i södra och västra Skåne rätt så mycket. Och även i östra. Men att han rörde sig mellan Sverige är ingenting som vi känner till. Jag tror däremot inte att han har rört sig i Stockholm. I den trakten.
Nej. Och så var det mord i en tvättstuga i Malmö också. 1996 tror jag. Som också liknade det överfallet som han begick i tvättstugan i Halmstad. Väldigt plötsligt. Och...
Men det kommer jag inte ihåg. 96.
Det var samma med Örebro. Att det var liksom så bara från ingenstans och väldigt våldsamt i en tvättstuga. Mm. Han har ju liksom, han erkänner ju att han bara går ner i en port och ställer sig i ett torkskåp tidigare. Det behöver inte betyda att han har gjort någonting annat. Men det skulle ju kunna vara att han har ju sina tillvägagångssätt. Han ringer på, han frågar efter vatten. Alltså han använder cykel. Så... Det är nog ingenting som han slutar med, utan det borde han ju ha använt hela tiden, känns det som. Att han säger ju i förhören att han åkte dit för moppen där i början 1977, att någon kände igen hans moppe. Och sen började han ju cykla och sen så pratar han ju väldigt mycket om hur mycket han kör bil fram och tillbaka. Så. Mm.
Ja, alltså jag kan ju varken säga bu eller bä där om jag misstänker honom, för att jag vet inte, jag kan ju inte detaljer om de här utredningarna. Det är ju så att de som har utrett de här brotterna, det är de som har detaljerna. Sen är det ju samma sekretess som gäller inom polisen som många andra ställen, att jag har inte bara rätt att hux flux gå in i andra utredningar och läsa igenom dem.
Efter att ha studerat de olika fallen så utvecklades en teori att de olösta kvinnomord som hade skett utspritt över landet under åren och som dök upp i mina sökningar bland tidningsartiklar kunde kopplas till någon som kört transporter, någon som ständigt var i rörelse och därmed kunde erbjuda lift vid busshållplatser eller längs vägen och samtidigt kunde lämna kropparna långt från brottsplatsen och därmed hela tiden lyckats städa bort bevismaterial i lugn och ro och försvårat polisutredningar. Och under 80-tal och 90-tal i Sverige så samarbetade inte polisdistrikt i någon större utsträckning. Ingen visste riktigt alla detaljer i de andra distriktens fall. Och det som är väldigt, väldigt besynnerligt är att nästan alla de här kvinnomorden som dök upp i mina sökningar fortfarande är olösta än idag. Det har nu gått 32 år sedan Paul Vollmer dömdes för mordet på Pernilla Johansson. För 18 år sedan dömdes Ulf Olsson till rättspsykiatrisk vård för morden på Helene Nilsson och Jannica Ekblad. Är det inte dags att börja söka efter älgen?
Ja, jag kommer att säga vad jag tror och tänker. Och jag kommer att säga emot dig på vissa saker här, det har du förstått nu.
Så. Absolut, så du vet det har du gjort hela tiden. Så det har varit en del. Ditt motstånd har ju varit en del för att jag har velat försöka förstå,
men det jag tycker
förstå
är
vad som har hänt.
Beklagligt. Det som är beklagligt är att du inte har all information när du går igenom, det tycker jag. Till exempel,
men samtidigt, även om jag hade haft all information, så jag kan liksom inte, jag är ingen advokat, jag kan inte...
Nej, men jag tänker att om du hade haft all information från slasken, jag menar inte att du ska gå igenom allt som finns från det inkommet, men till exempel om för alla förhören kring det här med Sabina och hennes föräldrar. Jag menar ju att det måste ju finnas information om vilka de här bilarna var där. Det bör det absolut göra.
Ja, men... Jag bara menar att det kanske inte liksom, jag är bara övertygad om att de bilarna är inblandade, men det kanske inte är min uppgift att utreda det. Förstår du? Jag menar, jag har inte access, jag har försökt.
Nej,
jag måste
det
ändå respektera
jag.
Min rädsla för vad jag har hittat, även om det låter helt tokigt och sådär. Jag menar, det är som Perry Mason liksom. Vad fan, det händer ju inte. Men tänk om det händer. Tänk om det har hänt.
Än idag finns det kvar DNA från gärningsmannen eller gärningsmännen som samlas in från flera av de lösta och olösta morden. Och det borde vara en enkel sak att göra nya DNA-tester idag. I samband med serien Att skapa ett monster så var det många lyssnare som hörde av sig, som hade rest tillbaks i tiden och minnen hade växt till liv. Och en tanke som jag skulle vilja lämna er med är hur det kan komma sig att Jannica Ekblad, en 26-årig prostituerad kvinna från Malmö, både känner och umgås med två stycken dubbelmördare från Skåne, och hon ska ha träffat dem bara några veckor innan hon blev mördad. Är inte det ett väldigt underligt sammanträffande? En alternativ förklaring till det sammanträffandet skulle kunna vara att Jannica Ekblad egentligen bara träffade en dubbelmördare. Och en alternativ lösning till både lösta och olösta mord skulle kunna vara att flera gärningsmän under många år har sett till att undvika rättvisan genom att övertyga polisen om att man inte ens existerar. Om vi rent teoretiskt skulle föreställa oss flera gärningsmän som samarbetar på ett sådant sätt att man undgår att bli upptäckta och ibland även ser till att andra människor kan dömas för de brott som man begår, vem skulle då ens börja leta efter dem? Det låter ju som en helt verklighetsfrämmande lösning, nästan som fantasier. Men är det omöjligt att det kan ha hänt? Verkligheten har trots allt ibland en förmåga att överträffa dikten.
Klockan är 14.00. Det är Karlsson. Berörsledaren Monica Oghed och närvarande berörd Lars Mann. Stadspolisstation i Kristianstad.
Det är sen, hon är ju från polisvärlden bara. de polisanmälda, va? Mm. De, när det är ett stort ting, då vet jag att de har blivit polisanmälda. Mm. Inte, va?
Hur har det påverkat dig?
Inte på något speciellt vis. Hur påverkar mig?
Har du aldrig varit rädd för att nu kommer någon att hämta mig?
Nej.
Har du aldrig tänkt tanken på att jag har ju faktiskt tagit livet av mig?
Det var väl kanske i början, like, det fanns tanken, va? Men att det kunde hända där, så jag tänkte nej. För att ju mer jag läste typ så tidigare man hörde, och det, ju mer säker blev jag.
Säker på att?
Inte bli upptäckt. Mm. Så kände jag som jag kom här.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Men du säger att du läste tidningarna och du blev mer och mer säker på att polisen eller vi skulle upptäcka då vem som hade gjort
det. Ja. Jag kände det så. Mm.
Var det bara risken för upptäckt? Eller vad var det egentligen som du tänkte då? Risken för att bli upptäckt? Vad skulle hända dig? Eller?
Det var mer. Det var mer upptäckt. Jag kan inte minnas något annat. Det var bara liksom där jag blev upptäckt. Vad som skulle hända om jag blev upptäckt, det tänkte jag inte.
Du har lyssnat på sista delen av I skuggan av skuld. Jag heter Alexander Mork. Tack för att du har lyssnat.
I skuggan av skuld producerades av Alexander Mork. Exekutiv producent Nils Bergman.
Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden MOTIV när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.